Tack Jesus. Där kommer ljud också. Härligt. Visst är det härligt? Visst är det härligt att lovsjunga Herren? Visst är det härligt att leva? Livet är ju, det är fantastiskt. Vi lever. Och vi som är frälsta, vi har ju verkligen orsak att vara tacksamma till Gud. Jag träffade en man här under veckan, och så en äldre man som fortfarande äldre än mig till och med, alltså. När man var över 80 år och jobbade fortfarande varje dag. Och så sa jag, är tacksam varje morgon när jag kan gå upp ur sängen. Och då sa jag, vem tackar du då? Och då gjorde han så här och pekade med fingern uppåt. Det är ju inte en som är känd för sin fromhet, men ja, han vet ändå liksom varifrån livet kommer. Och jag såg bara lite grann, så jag såg inte hela intervjun, men det var en ung kille som har, det var på TV4 idag, som har hjärncancer. Så han vet att han har inte lång tid kvar att leva. Men han tycker livet är härligt, så han åker runt och håller föredrag och uppmuntrar folk ungefär till att så visst är livet är härligt, även om det är besvärligt för många många gånger, så är det de flesta tycker det är underbart att leva. Och så är det ju ändå så att det är ju en kort tid som vi lever. Alltså, vad händer när du dör? Vad händer när jag dör? Vad händer när man dör? Du vet, det här har varit en viktig fråga för alla människor i alla tider. Ja, men det räcker ju att åka ner till Egypten och titta på pyramiderna där. Hur de alltså förberedde för att då kungen eller farao skulle ha, hur han skulle ha det i livet på andra sidan. Alltså Gud, det står ju så, Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan. Så liksom alla människor vet egentligen att det måste vara någonting mer här i livet. Indianerna sa att de skulle gå till de sälla jaktmarkerna, alltså det var alltså där det fanns, där de kunde jaga hela tiden. Och vikingarna, det gällde ju framförallt de krigarna då, de kom ju till Valhall, och det var guden Odens och de fallna krigarnas boning. Och det berättas att män som dött i strid kunde få komma till Valhall och vara med och kriga mot jättarna. Och de dog och återuppstod varje dag, och varje kväll är de fest, åt av grisens särimner och annan mat. Och Valhall, det var en fantastisk plats, och det var 540 dörrar. Och genom dörrarna kunde 800 hjältar samtidigt gå in i bredd. Så då kan ni tänka vilka... Ja, men förstår ni, alltså det här finns nedlagt hos alla människor. Man måste ändå ta liksom ställning till, alltså, vad händer när jag dör? Och det finns ju så många olika uppfattningar även idag. Alltså, vem har rätt? Det är jätteviktigt. Ja, men det är inte några få människor som... ateister i och för sig tror jag är en minoritet egentligen här i världen. Och förr i tiden var det ännu färre ateister. Man kan vara... Det var som en sa, alltså, att när han sa att han var ateist. Ah, om du trillar i vattnet i november... en kväll i november, så vet jag allt vem du ropar på. Så att det finns ju där ändå. Men jag läste igår i predikoturerna, så står det så här: har stilla somnat in i döden, fast övertygad om att få vakna upp i den nya världen enligt Bibelns löfte. Och det var alltså ett Jehovas vittne som hade dött. Och sen har vi då inom islam, där vet man ju också alltså att det finns en himmel och ett helvete. För muslimerna, man kan säga, man kan dela in muslimerna i två grupper. Det är de som vet att de kommer till himlen. De är inte så många, men det är ISIS till exempel. De vet att de kommer till himlen. För att om man dör i ett heligt krig, så kommer man automatiskt till himlen. Vanliga muslimer, de vet aldrig om de kommer till himlen. De hoppas att Allah är på gott humör den dagen då. För det bestämmer Allah på domens dag. Det finns inte nåd, det finns inte förlåtelse, det finns inte någon visshet om att man kommer till himlen. Jag mötte en muslim en gång när jag var i Indonesien. Och han visste att han levde inte som en god muslim. Så han sa så här: jag vet ju det, att när jag har varit 1000 år i helvetet, så är du, helvetet varar ju för evigt. Och jag såg liksom hur ångesten var i hans ögon. Då är det väl bättre att bli hindu då. För i hinduismen och i buddhismen också, så är det ju reinkarnation, alltså att man föds på nytt. Och om man då skött sig riktigt ordentligt här i tiden, så kanske man blir rik och så i nästa liv. Och om man uppför sig dåligt här i livet, så kanske man blir fattig eller blir något djur i nästa liv. Så därför så behöver man inte bry sig så mycket om de fattiga, till exempel. För att lite grann får de skylla sig själva, för att de levde så dåligt liv förra livet. Ja, men vi här i Sverige kan tycka att det här låter lite konstigt. Men det är ju alltså hundratals miljoner människor som tror på det här sättet. Och i buddhismen, de tror också på reinkarnation, men där är det liksom ännu mer så att målet är att slippa födas en gång till. Ja. Och sen har vi då katoliker, de tror ju att de kommer till skärselden först innan de kommer till himlen. I luthersk kristendom så är ju dopet så oerhört viktigt. Det är så att om ett barn är på väg att dö när det föds, så har man nödedop. För att dopet ska liksom vara frälsande. Förstår ni? Alltså, allt detta. Alltså, vem har rätt? Jag har rätt. Du som är frälst har rätt. När jag ämnet för predikan idag, himmel eller helvete, vart är du på väg? Det vet jag i alla fall, sa Martin när han skulle skriva in det här. För det är det alltså som är alltså liksom Att vara evangelisk, bibeltroende kristen spelar ingen roll. Och det finns frälsta människor i både lutheraner och katoliker som är frälsta. Det är en annan sak. Va? Men alltså, att det är så här. Den som är född på nytt. Alltså, när du blev frälst. Så gjorde Gud genom din tro på Jesus. Så gjorde Gud någonting i ditt hjärta. Du fick den helige ande. Du blev en ny skapelse. Du tillhör Gud. Du vet att du är på väg till himlen. Alltså, en del säger så här. Men var och en blir väl salig på sin tro. En del tror till och med att det står i Bibeln. Nej, var och en blir inte salig på sin tro. Du kan vara ett Jehovas vittne och vara salig i din tro tills du dör. Du kan vara en trygg ateist tills du dör. Du kan vara en övertygad muslim som är beredd att dö för Mohammed och för Allah. Du kan vara övertygad, hängiven här i livet. Men sen så kommer du se, nej, jag hade fel. Det står så här i Hebreerbrevet 11:1. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Men det är inte tron som är frälsande, utan det är tron på Jesus som är frälsande. Det är din tro på Jesus som frälser dig, som gör att du vet. Det spelar ingen roll vad de säger där uppe i predikstolen. Jag bryr mig inte om vad mina vänner, släktingar eller grannar säger. För jag vet att jag är på väg till himlen. Förstår du? Alltså denna visshet som är så den är gudomlig, övernaturlig. Om du har blivit övertalad att bli en kristen, då har du inte fått tag på det här. Det finns många människor i våra bygder här. Som de tror på Gud. De ber till Gud. Och så hoppas de att de ska få komma till himlen. Och jag gör så gott jag kan. Och de missar poängen. För det är inte... Jag vet inte vem jag... Vart jag är på väg. För att ha gjort så gott jag kan. Utan för att han har gjort det för mig. Att Jesus... dog för mig, tog min synd. Inte bara utplånade den, utan han gav mig ett nytt liv. Det jag vet. Så här står det. I första Johannes brev 5:13 så står det. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Så därför är det obibliskt att säga att man inte säkert kan veta om man är frälst eller inte. Faktum är att det inte bara är obibliskt utan också en villfarelse. Jag vet att jag är frälst. Jag vet att jag har fått alla mina synder förlåtna. Och jag vet att jag kommer till himlen den dag då jag dör. Och därför så är det... Har inte du den här vissheten? Så se till att skaffa dig den. Jag har förstått att det är en hel del som är lyssnar på predikningarna på nätet. Har du som lyssnar inte den här vissheten? Det är så enkelt. Vänd dig till Jesus och säga förlåt mig. Förlåt mig Jesus. Jag tror på dig Jesus. Jag vill ta emot dig. Det spelar inte så stor roll hur du uttrycker det. För det är alltså ditt hjärtas tro på att Jesus dog på korset för mig. När du tar emot det så händer det. När du säger, här har du mitt liv. Varför är det här så viktigt? Varför tar jag upp det här ämnet här idag? Alltså, först och främst är det, så vänder jag mig till dig som är frälst. Alltså, om ditt barn har gjort någonting dumt och så springer den iväg ifrån dig och springer ut och ska är på väg och bli överkörd av någon bil, så tänker du inte så här: ja, han får skilja sig själv när han inte gjorde som jag sa. Det finns ju ingen förälder som skulle tänka i de banorna, utan alltså, vi måste göra allt för att rädda honom. Alltså, Gud vill ingen syndares död. Gud vill ingen syndares död. Alltså, till så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för detta var en som tror på honom inte ska förgås. Och inte sände Gud sin son i världen för att döma världen, utan för att den skulle bli frälst. Förstår du? Alltså, Guds kärlek till syndare är så oerhört, så han offrade sig själv, han offrade sin son. Gud blev människa för att frälsa så många som möjligt. Frälsa alla som tog emot honom. Syftet med min predikan är, det är att den kärlek som Gud har till syndare, den har han lagt ner i ditt hjärta, du som är frälst. Men sen kan den där kärleken, den liksom vad ska man säga, den förminskar, eller den blir bunden, eller jag skrev någonting här. Din kärlek till syndare, att den ska få lysa igenom. Att inte din vardag eller din själviskhet kväver den kärlek som Gud har lagt ner i ditt hjärta för syndare. Ja, men en del syndare vi möter är väldigt jobbiga människor. En del syndare vi möter är underbart fina människor. Men Gud älskar allihop lika mycket. Lite grann som det du var inne på förut, Glenn. Alltså att Gud kommer den här. Ja, den fungerar, den där veckaklockan. 40 kronor kostar den, det vet jag. Alltså, Gud kommer sända människor i din väg den här veckan. Och det är meningen att den kärlek som du har mött hos Jesus ska få lysa igenom när de möter dig. Ibland är det rätt att säga, om inte du omvänder dig så kommer du till helvetet. Det finns tillfällen det är rätt att säga så. De flesta gånger så är det inte rätt att säga så. Utan alltså att den kärlek som du möter människorna med, både de härliga och de besvärliga, att den kärlek som du, att det ska liksom, att det ska nå in till deras hjärtan. Jag träffade här i fredags en som jag har jobbat ihop med en gång i tiden ute i Sotnäs kommun. Och det blev så att vi satt och pratade en timme. om tron, om Jesus, om Gud och så här. Ja, så här, ja, jag kommer ihåg när vi, det har jag glömt av. Men alltså kanske för 40 år sedan så pratade jag med honom om Jesus. Och så förstår du alltså att även om du inte ser något resultat nu i den här veckan, så vet du alltså att du planterar någonting i den människan utav Guds kärlek. Att han eller hon ska ta nästa steg till att söka Herren. Och därför så vad som är viktigt, det är inte att du kan massa grejer. Det viktigaste är att du är ärlig. För det känner människor, det märker människor när du är ärlig. Att kan du inte svara på alla frågor, så säger jag kan inte svara på det. Förstår du alltså att vara uppriktig och ärlig, men alltså att det Gud har gjort i ditt liv, att det lyser igenom. Att du kan berätta, eller som en, när det var en alkis som hade blivit frälst, och så kom hans kompisar till honom efteråt och sa: kan inte du göra, du vet, Jesus, han gjorde vatten till vin, kan du inte prata med honom så han kan greja lite vin åt oss? Och då så sa han: du kan få följa med hem, så kan du få se hur Jesus har gjort brännvin till möbler. För att nu hade han ett riktigt hem där. Så jag förstår det, ditt vittnesbörd. Därför så är det, om du har sånt där radikalt vittnesbörd hur du blir frälst, ja, det är bra om du har det. Om du inte har något radikalt vittnesbörd, spelar ingen roll. Så här, men jag har vuxit upp i kristen familj och jag har alltid velat höra till Jesus. Jag menar, det är ett vittnesbörd som är lika starkt. Bara de ser att det är äkta, att du verkligen vill nå fram till människorna. För att det är fruktansvärt. Ja, men alla människor blir inte frälsta. Alla vill inte ta emot. Alla är... Jag träffade en man i veckan här som gav någonting då till oss. Och så sa: Gud välsigne dig. Ja, jag tror inte. Jag tror på vetenskapen, sa han. Ja, okay. Vet du till exempel hur lång tid det tar från solljuset, från solen till jorden? Ja, det tar 8 minuter. Så. Okay, visste du det? Så, ja. Men jag nådde honom inte. Vi möter människor, och på något sätt så kanske det är så att i Sverige så är det fler människor som inte når. Men vi ska ändå predika evangeliet, vi ska ta vara på varje tillfälle. För tänk, vet du, när du kommer till himlen och så får du möta någon där som säger: du, det där du sa till mig i mars 2015, och du märkte ju att jag brydde mig inte om vad du sa och jag tog inte emot det, men du, det blev någonting planterat här och sen har det växt. Så nu är jag här i himlen tillsammans med dig. Förstår du? Vilken det är en lön. Ska det bli några stjärnor i kronan jag får? Alltså, vi ska ju inte göra det här för att liksom, oj, för att himlen ska ta, ja, hela det gänget är det, men ja, se till att de har kommit hit. Nej, det är inte frågan om det. Utan det är, men förstår du? Det finns ju en orsak till att du är kvar här på jorden. Låt inte vardagen eller själviskheten ta död på det som Gud har tänkt för ditt liv. Och sedan så ska vi vara frimodiga, för att, jag menar, alla andra religioner eller idéer om vad som händer när man dör, så har de fel. Och du vet att du har rätt. Och då ska du vara frimodig i det. Och inte liksom jamsa med, utan men säga så mycket som möjligt för som når fram. För att säga sanningen till någon som inte vill höra sanningen, förstår du? Det är därför vi behöver en helig ande, för att han ska leda oss i detta med att vinna människor för Guds rike. Och när Jesus hade uppstått ifrån de döda, och så säger han alltså, mig är given all makt i himmelen och på jorden. Det kunde han inte säga före han blev korsfäst. Men där vann han en seger. Så han kunde säga, mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. Förstår du alltså att du har Jesus med dig när du berättar om när du söker vinna människor för Guds rike. Jesus är med dig. Gud är med dig. Gud är på din sida. I Filipperbrevet så står det så här, att vi ska glädja oss i Herren. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur vänlig han är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallande bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För det här med att gå ut med evangeliet, det är inte en plikt, utan det är en glädje. Det vet ju. Alltså, vilken tillfredsställelse det är att få berätta för någon annan människa om Jesus. Och de tar emot det. Ha? Jag sa inte till min före detta arbetskamrat, du, nu är det så att Britt sitter där hemma och väntar och vi skulle ju dricka kaffe nu, så vi får prata mer en annan gång. Hur bra den är att dricka kaffe, så är det alltså, den tanken fanns inte i min hjärna alltså. För liksom alltså, så underbart, en människa, en ärlig sökande människa som vill hitta sanningen. Ja. Det är en sån tillfredsställelse, det är sån glädje. Så att vittna blir en plikt, då har du inte fattat vad det är frågan om. Utan det är ungefär som när någon är kär, nykär, så behöver man inte tala om för den. Du kan väl tala om det, att du är kär. Man behöver inte putta på den. Det bara hela tiden så talar han om, eller hon om, alltså hur kär hon är för det, eller han är. För liksom det, vad hjärtat är fullt utav, det talar munnen. Så låt den här gudstjänsten idag, låt det, att ditt hjärta blir fyllt utav Jesu kärlek, utav glädjen av att Gud är med mig och att jag inte behöver bekymra mig för någonting. Då är det naturligt att vara vänlig. För att jag vet inte om jag kommer ihåg historien riktigt rätt, men det var i alla fall tre karlar som var på väg till med flyget och de var sena, så de sprang där inne i den där hallen där. Och så råkade de stöta till ett bord med frukt, så det bara rasa frukt runt omkring på golvet där. Och två av dem fortsatte att springa, men den tredje ropade från: hälsa min fru att jag tar nästa flyg. Och så började han och krypa omkring där och plocka ihop alltihopa detta. Och så sa han till den här kvinnan: och förlåt, och så det var, men vi hade så, men försöker göra ordning alltihopa här nu. Och så tittade han på henne och så såg han, hon var blind. Och så sa hon: är du Jesus? Förstår du alltså att hur du lever i vardagen, så att människor ska, alltså hur vänlig du är, hur din kärlek som du visar till andra människor, så de undrar, ja men är det Jesus jag möter? Ja, men det är så det är tänkt att det ska vara, va? Så att till sist här så vill jag att vi tillsammans, vi ska be här. Och jag ska be att vi allesammans, att vi ska bli förnyade och fördjupade i vår kärlek till Jesus. Som gör att vi bara, det är självklart och naturligt att ta vara på varje tillfälle och berätta om Jesus. När det kommer in nya människor här, så att vi bryr oss om dem. Att de, liksom det är så små saker kan det tyckas, va? Jag menar, om jag ser att Britt har ett samtal med någon här till exempel, och jag har någonting som jag egentligen behöver fråga henne, så gör jag inte det. För jag vill inte störa när Gud verkar, va? Så ska det vara, att vi ska vara känsliga i handen allesammans. Men vi har Fader i himmelen för mina vänner som är här, och för dig som lyssnar på bandet också. Jag ber Herre att du ska förnya våra hjärtan och våra sinnen, så att vi kan se på syndare med dina ögon. För den kärlek du som offrade allt, fast du visste att de flesta inte skulle ta emot det, så offrade du ändå Jesus. Herre, ge oss utav din kärlek. Detta kan vi inte ta oss själva. Det är inte, vi kan inte ta oss, rycka oss i kragen och bli lite bättre. Men kom Herre. Kom helige Ande bara och förnya oss och fördjupa vår kärlek och tacksamhet till Jesus. Också förnya vår kärlek till syndare som vi har runt omkring oss. Det är inte vi dömer dem, utan talar om att det finns nåd och barmhärtighet för var och en som söker sig till dig, Jesus. Tack Herre för att du har gett oss den helige Ande, för att vi ska kunna vara dina vittnen. Lovat var det ditt namn. Amen. 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 Ska vi gå vidare och fira nattvard tillsammans? Så här står det i Lukas 22:14. När stunden var inne la han sig till bords och apostlarna tillsammans med honom. Och han sa till dem: jag har längtat mycket efter att äta detta påskalamm med er innan mitt lidande börjar. Till jag säger att jag inte kommer att äta det förrän det får sin fullbordan i Guds rike. Tänk när vi ska fira nattvard i himlen. Vilken fest. Och Jesus tog en bägare, tackade Gud och sa: ta detta och dela mellan er. Ty jag säger att jag från denna stund inte ska dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer. Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Alltså han tackade Gud för att hans kropp skulle brytas ner. Ja. Detta är min kropp som utges för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utgjuts för er. Kan vi... Halleluja. När vi firar nattvard så är det vi gör detta för att påminna oss om vad Jesus har gjort för oss. Halleluja. Oh.